Hej och välkomna till det 51:a avsnittet av Från Bäck till Baron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Berglösen och du heter som alltid Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav!
Hur står det till?
Jo då, så som det brukar vara när vi ska spela in podd med varandra. Man är lite sleten efter en lång dags arbete, men man pignar till så här framåt kvällskvisten när man ska få dissekera en av alla dessa svenska krimfilmer som har getts ut genom åren.
Ja, och det är ju alltid kul att få göra det.
Är du piggare än vad du var förra gången vi spelade in?
Jag tror att jag är lite piggare än vad jag var sist. Jag kan ha lite mer heroin i kroppen. Nej, det har jag inte. Jag sysslar inte med sånt.
Nej, men grejen är att när jag klippte senaste avsnittet så märkte man så tydligt hur du kvävde gäspningar de sista liksom 20 minuterna. Jag var tvungen att mjuta dig ganska ordentligt där, för man... Det var liksom den, så, nu är Gustav seg här, Det blev ett ganska långt avsnitt om jag inte minns fel. Eller om det var näst senaste avsnittet.
Nej, men det var väl sist, jag tror. Det var väl dels Hassel som jag inte var super engagerad i. Vi spelade in förhållandevis sent. Och jag har varit rätt sleten under hösten. Jag är lite piggare nu av någon konstig anledning när jag börjat jobba igen.
Men det är det här novemberpeppen som har kommit.
Ja, den har jag aldrig varit med om innan.
Nej, men den kommer nu.
Ja, härligt. Jag har faktiskt fuskat och köpt julskinka några gånger lite redan, så att jag är glad över det liksom.
Jag tänker inte kommentera det överhuvudtaget. Nej, vi lämnar det därhän.
Ja. Jag tänker att vi bara innan vi börjar ska nämna vårt andra projekt, Mästerskapspodden, som ni jättegärna får följa och lyssna på. Vi släppte ju senast ett avsnitt om 1938, pratades en hel del nazism, vilket just kopplade ihop till idag.
Och för er som inte förstår vad Gustav pratar om, Mästerskapspodden, det är alltså en podd om fotbollsmästerskap, där vi har fokuserat på VM, och de avsnitt som är släppta än så länge, det är tre stycken, det är VM 1930, VM 1934 och VM 1938 för herrar, och sen finns det en bunt Patreon-exklusiva avsnitt, bland annat om OS i Japan, tänkte jag säga. OS i Tyskland 1936, och Sverige torskar ganska rejält med Japan, mot Japan.
Ja, precis. Och nästa mästerskap blir ju då, släpper vi 1 december den podden, och då blir det om VM i Brasilien 1950. Så då hoppar vi till efter andra världskriget. Så där får ni gärna lyssna på om ni vill, och gärna bli Patreons på patreon.com/mästerskapspodden för en massa göttigt extra material. Men vad ska vi göra idag?
Idag så ska vi göra ett avsnitt av Från Bäck till Bron. Och det avsnittet som vi gör idag, det kommer att handla om filmen Män som hatar kvinnor.
Yes! Hur är vi, bara vi börjar där. Krim eller inte krim, vad räknar vi egentligen om man är krass?
Jag tycker inte man måste vara så krass. Jag tycker det här definitivt går att kategorisera som en krim. Det är ju ett väldigt tydligt tes. Alltså, sen så finns det ju olika trådar i filmen någonstans. Men det finns ju ett väldigt tydligt tema om att det är mord som har begåtts. Och det ska lösas ett mord. Sen är ju inte Mikael Blomqvist en polis. Utan han är en journalist. Men det finns ju gott om krimfilmer i svensk historia. Där den som har lett utredningen någonstans inte har varit polis. Det är ju egentligen ganska klassiskt. Om vi tänker före Sjöwall Wahlöö, alltså före Beck, så är ju det snarare regeln än undantag. Att man har där liksom herrgårdsmiljön, och du har ett antal misstänkta som fastnar på ett slott eller något liknande, så är det någon...
Cluedo.
Ja, men exakt det Agatha Christie-upplägget. Så jag tycker definitivt att Män som hatar kvinnor kvalificerar sig för att vara en krimfilm.
Ja, det tycker jag med. Det är ju inte falsk som vatten på djupet, det är vi ju inte nu, utan jag är enig med det. Jag ville bara dubbelkolla vad herr Mattias Axelsson tyckte om detta också.
Men vad skönt att vi ändå är eniga i detta.
Ja, men det kan väl vara skönt att vi för en gång skulle tycka det. Nej, vi har varit ganska eniga.
Vi brukar ofta, vi är nästan så här tråkigt eniga generellt sett i den här podden. Vi borde vara lite större konflikter, lite mer så där saker som skaver mellan oss. Jag kanske ska outa mig själv som nazist i det här avsnittet till exempel, för att få lite så här dynamik i samtalet.
Jag tänker att när vi är oeniga så blir du bara arg på mig. När jag inte tycker att Man är på taket är ett mästerverk och så vidare och så vidare.
Nej, men alltså, där har du ju objektivt fel. Så att det är ju, jag förstår inte att du inte förstår min ilska på dig. Det är ju liksom, det är lite som att säga att jorden är rund, eller att universum skapades för 6000 år sedan. Det är ju liksom på den nivån du rör dig när du håller på det sättet. Så lägg av med det.
Är det verkligen som att säga att jorden är rund?
Jorden är platt, menar jag.
Ja. Jag tänkte du skulle vara extra snobbig eftersom jorden egentligen är sfärisk.
Ja.
Men jag anade att det var en liten felsägning. Det var skönt att du också sa fel för en gångs skull.
Det är jag som ska klippa det här ändå så att jag kan klippa bort min felsägning där. Jag blippar den, eller blipar den. Vad säger man?
Blipar.
Blipar. Mm. Ja. Jag fixar det. Jag sköter det i klippningen sen.
Vad härligt. Men ska vi börja med lite bakgrundsfakta som jag någonstans gillar att dra?
Mm. Kör hårt.
Män som hatar kvinnor bygger ju på boken med samma namn. Boken skriven av Stieg Larsson. Den kom ut 2000 tidigt, va?
2005 tror jag att Män som hatar kvinnor släpps som bok.
Det är ändå så pass kort emellan.
Mellan film och bok. Ja, det som är intressant är ju att den släpps kort efter Stieg Larssons död. För hela den här Millennium-trilogin är ju publicerat efter att Stieg Larsson, alltså författaren till boken Män som hatar kvinnor, dör. Han dör 2004 i en hjärtinfarkt. Och då finns det ju tre manus till de här böckerna som Millennium-trilogin bygger på. Och sen så blir ju de filmatiserade samtliga och med samma huvudrollsinnehavare. Och då, det känns lite så här att jag fick den känslan när jag såg filmen igår. Just att det är mycket... Många personer så där som har gått bort. Stieg Larsson, han dog ju innan böckerna släpptes. Mikael Nyqvist dog för inte allt för många år sedan. Sven-Bertil Taube som spelar en av huvudrollerna. Han gick ju bort här bara för några dagar sedan från det att vi spelar in det här avsnittet.
Ja, i helgen.
Ja, så det kändes ju, det var lite den känslan jag fick på något sätt.
Per Oscarsson är ju ganska liten i filmen, men ändå har också hunnit gå bort under den tiden.
Mm.
Hon brann ju inne på nyårsafton här för decennier sedan typ. Så att, ja, det har varit lite frånfällen om man uttrycker sig så.
Mm.
Men bokserien blev ju, nu ska vi inte prata för mycket om den, men det var väl tre manus han hade, eller som i alla fall blev... Det blev tre böcker av det han hade skrivit.
Alltså det är Män som hatar kvinnor som släpps 2005. Det är Flickan som lekte med elden som han släpper 2006. Och det är Luftslottet som sprängdes som släpps 2007.
Ja, och nu är det länge sedan jag läste de här böckerna. Men de två sista är ju i princip en lång historia. Mm. För att det finns ju inget slut i Flickan som lekte med elden. Alltså den tar ju bara slut helt plötsligt.
Mm.
Så att egentligen är det väl... Ja, två romaner, fast de delade upp det på tre någonstans.
Mm. Ja, men annars hade väl den andra romanen blivit väl tjock. Och sen är det ju snyggare att göra en trilogi än att göra två stycken. Sen så har ju, jag har också läst de tre. För mig att jag läste dem typ när de kom och jag älskar det. Det är ju liksom riktiga sådana här bladvändarböcker. De är oerhört liksom lätta att sugas in i, tycker jag. Jag tyckte de var väldigt, väldigt bra.
Ja, för jag vill hävda här någonstans, jag vill, som jag minns det när jag läste på efterhand, det känns som att han fick väldigt mycket cred, eller han var ju avliden då när de kom, men det var verkligen som att det här är liksom, det här är jättebra, var det som många tycker. Och att det var på något sätt kanske inte fin litteratur, men åt, alltså han skrev en sån här thriller-deckar-genre fast på ett finare sätt.
Mm.
Och jag någonstans, jag älskar böckerna, jag läste alla tre, nu är det länge sedan, men läste dem två gånger tror jag. Och jag vill ju någonstans vara så fräck att jag tycker snarare att han har ju lite Dan Brown-grejen. Att han är ju extremt bra på att skriva så att man vill läsa vidare.
Mm.
Och Dan Brown anses ju inte vara någon fin författare. Det anses ju vara det fulaste som finns många gånger med Da Vinci-koden och sådär. Liksom att det bara är cliffhangers hela tiden.
Mm.
Men jag tycker det finns en likhet här. Sen så jag är inte man nog att bedöma litteratur på det här sättet. Det kan vara hända att Stieg Larsson är oerhört mycket bättre på att bygga det ena med det tredje. Vad fan vet jag.
Nej, men du får ju någonstans... Det är någonstans utgå från vad du liksom tänker och tycker och känner när du läser boken utifrån din upplevelse. Jag kan ju också tycka det här, alltså Dan Brown, nu har jag bara läst Da Vinci-koden av Dan Brown.
Jag har också läst den första boken, för det är samma bok.
Okay.
I princip. Det är bara att han har flyttat vad det händer.
Ja, men det är väl tacksamt. Han har en story att använda sig av det. Nej, men alltså, om man bortser från alla liksom horribla faktafel som Dan Brown har i liksom hur han beskriver det här med Jesus och Maria och hela den Bidevitten, så är det ju en extremt läsvärd bok. Den är ju oerhört tacksam att tugga i sig. Det är ju, man, visst, det är inte någon sån här högstående litteratur, men den är en bladvändare. Och det, du kan verkligen förstå hur du tänker när du sätter Stig Larssons Millennium-trilogi lite i samma fack. Ja, jag tror att många inte skulle hålla med dig om det.
Nej, och jag gör inte det på ett negativt sätt, för jag har läst 4-5 av Dan Browns böcker med stor behållning, och läste ju då den här trilogin med stor behållning också. Så att för mig är det liksom inte, det är inte på ett negativt sätt. Det är bara att jag blir så förvånad när folk beskriver det här som någon form av stor litteratur, när det för mig är, ja men, han tar in Paolo Roberto i senare böcker liksom. Det känns verkligen, och Paolo Roberto som ju då inte var samma person som han är nu, kan man säga, att liksom, det känns publikfriande, tycker jag liksom, att bara ta in honom från vänster. Och jag menar, Elisabeth Salander är ju på många sätt som en superhjälte, fast inte nödvändigtvis god, och Micke Nyqvist kan det mesta också liksom. Det, han har skrivit ganska, han har ju inte skrivit, han har skrivit karaktärer som har liksom, vad ska man säga, ja, men de är, jag tycker inte att Mikael Blomqvist är helt olik Robert Langdon liksom. De är jättebra i sitt yrke liksom. Det är, och väldigt få svagheter liksom, kan jag tycka. Men ja, skit i det. Filmerna då, eller den här filmen snarare, släpptes ju då 2009 på bio. Och det här är ju en sån klassisk, när SVT är inblandade, och man gör en bioversion som är 2,5 timmar någonting. Och sen har man också då gjort, spelat in extra material, så att man släppte det som en tv-serie som då sammanlagt var 3 timmar lång, som ju kom senare då. Där liksom det är mer, det är mycket mer från Millennium, alltså från bokredaktionen, är det väl framförallt mer här liksom. Och små detaljer här och var. Det är lite som Peter Jacksons Extended. Man gjorde ju samma med Vendetta på 90-talet. En film på bio och sen en tv-serie.
Jo, men alltså den tv-serien, alltså den, eller tv-versionen, är det alltså ett x antal avsnitt som man har klippt ner filmen till och har lagt till? För att jag får lite sådär, lite fundersam kring hur upplägget kring de här olika versionerna. För att om man tittar på Wiki så står det att det finns en 152-minuters version, och jag gissar att det är typ den vi har sett.
Ja, min var nog 145, men det kan ju vara att eftertexter eller något inte var med på min.
Ja, och sen så står det att det ska vara en 180-minuters tv-version av filmen. Och är då tv-versionen en längre filmversion, eller är tv-versionen tv-serien? Har du koll på det?
Jag är rätt säker på att de klippte ner det till 3 entimmesavsnitt. Om inte jag är ute och cyklar.
Tänk om vi hade haft någon som var duktig på att kolla arkiv och researcha sådana här grejer. Då hade du fan kunnat vara riktigt bra.
Ja, vad håller du på med?
Ja, men jag sitter ju och gör det här nu i realtid. Jag inser ju liksom inte att det här var någonting jag borde ha gjort före som vi började spela in. Så pratar du på lite här, så ska jag se när vi hoppar fram till när den släpps på, när vi kan se den på tv.
Ja, nej, men
vi har den här. Nej, det var Agenda. Ett avsnitt av Agenda där de pratar om en som matar kvinnor. Nu jävlar, nu hittar vi. Seriestart, Millennium. Svenskt drama i 6 delar efter Stig Larssons trilogi. Del 1 av 6, män som matar kvinnor. 1 av 2. Så då är det ju så att de har... Jo, och den är 1,5 timme. Den släpptes...
Okej, 2,90. Okej.
Så att då, där blir ju... De har ju, gör ju hela Millennium. Då är den, det är 2014 som man kan se den på SVT. Så då är ju män som
matar kvinnor... Det måste vara senast. Jag tror att den kom nog tidigare första gången. För man spelade ju in den i ett svep.
Jag vet inte, alltså, fåglarna... Det... Nej, men jag menar, alltså den, att den släpps på som en tv-version 2014 när de visar samtliga Millennium-trilogifilmer i tv-versionen. Eftersom luftslottet som sprängdes... Ja, just det, de är ju inspelade samtidigt.
Ja.
Nej, men vad det verkar när man tittar på tv-tablån, så är det 2014 som man kan se Millennium-trilogin i 6 delar om 90 minuter på varje avsnitt. Så då är det ju 3 stycken...
Ja, men det är 6 filmer egentligen. Alltså, man har gjort 2 filmer av varje bok i princip. Liksom.
Jo, men då blir ju, om vi tittar på män som matar kvinnor, så är det 180 minuter, den är 2 gånger 90 minuter. De första 2 delarna av Millennium-trilogin.
Precis.
Det här är riktigt bra podd nu när vi sitter och diskuterar minuter i hur lång den här filmen är. Fan, vilket jävla content våra lyssnare får ändå.
Jag har någon gång har jag sett tv-serien, men nu ska, för jag minns en del av de här extra scenerna som inte var med i filmen här nu. Men vi har ju nu, och det vi kommer prata om nu är ju filmen.
Ja, och det som var lite att jag började fundera kring det här nu med att det eventuellt finns olika versioner. För att jag blev så här, ja men fan, Per Oscarsson, när såg jag honom i den här filmen? Kan du bara säga, när är han med i Män som hatar kvinnor?
Åker hon inte till sjukhuset här?
Alltså det är så jävla osäker. Alltså den versionen som jag såg på Viaplay igår, jag kan inte minnas överhuvudtaget att Per Oscarsson är med. Är det en extremt kort scen så jag kan liksom ha varit uppe och tagit en bärs under tiden som Per Oscarsson bara flimrar förbi? Eller är det jag som är totalt dum i huvudet?
Nu blir jag jäkligt osäker.
Jo, men Per Oscarsson är med. Han står ju i rollistan och han... står ju creddad även på olika sidor. Men jag är fan osäker på om han är med i filmen.
Ja, okej. Okay. alltså hon får ju samtalet att han har... Alltså det är ju före Bjurman.
Mm.
Som hon får samtalet att han har fått en hjärtinfarkt.
Ja.
Men det är ju mamman hon besöker på slutet, ja.
Ja.
Det är ju inte Per Oscarsson. Är du...
Men är du verkligen säker på att du har sett Per Oscarsson i den här versionen? Nej, eller är det någonting som du bara kan ha kommit ihåg från när du har sett tv-serien?
Det kan nog vara så att jag bara minns det från tv-serien. Nu när du pressar mig, så att säga.
Jag vill att du tar fram bildbevis annars.
Det kommer nog inte lyckas med, tror jag inte.
Nu kommer jag sitta och live-kolla på Män som hatar kvinnor. För att se om jag hittar Per Oscarsson här i någon scen precis i början. Nej.
Ja, nej, i början är han inte med där.
Hon får ju en ny förmyndare.
Ja, hon får ju ett telefonsamtal om att han har fått en hjärtinfarkt.
Ja, det är när hon är på tunnelbanan så får du ett telefonsamtal.
Ja, eller hjärnblödning är det kanske.
Ja, det är kanske det.
Hjärtinfarkt i Vanger.
Mm. Och då får hon en ny förmyndare. Och sen efter det besöker de Per Oscarsson?
Nej, jag tror banne mig inte det.
Bra, då har vi rätt. Då är det inte jag som är helt... För jag blev sådär, men för helvete Mattias, du skulle kommit ihåg om du såg Per Oscarsson. Och jag vet ju också, i och med att jag har sett den långa, jag har även sett tv-serieversionen, att jo, men Per Oscarsson är ju med. Det är jag helt säker på. Skitsamma, ska vi släppa detta nu när vi ändå har pratat i snart 20 minuter och inte kommit någonstans närmare vad filmen egentligen handlar om?
Ja, det får vi väl göra. Jag blir irriterad bara för jag fick... Ja, skitsamma. Vi fortsätter med hårdfaktan då.
Mm.
Den kom 2009, är regisserad av Nils Arden Oplev. Han är väl dansk va?
Så ja, jag tänker att ditt danska uttal borde vara lite bättre här nu. Låt höra, hur uttalar vi det här på danska nu, Gustav?
Nils Arden Oplev.
Ja, där satt den som ett smäck.
Sånt.
Ja. Jag vill att du tar det danska uttalet även på manusförfattarna.
Okej. Jag tänkte fråga om du hade något på honom, för jag har ingenting på
honom. Jag har ingenting på vare sig regissör eller manusförfattare. Så att kör ditt danska uttal på även manusförfattarna.
Ja, men då har vi Nikolaj Assel och Rasmus Heisterberg.
Mm.
Jag ber om ursäkt till hela Danmark och till morfar i graven som ju då var dansk. Han sa själv, min morfar, då, att danska är inget språk, det är en halssjukdom, så därför känner jag att man kan
du, med viss rätt så kan du låta som att du har fastnat någonting i där nere, nedanför gommen på dig.
Ja, och nu tar jag detta från Wiki, men den ska ha haft en budget på 13 miljoner dollar, vilket jag känner mig osäker på, för det låter som skitmycket pengar, och ska ha spelat in 104 miljoner. Ja, jag tycker det låter högt. Men ja, det står där i alla fall.
Ja, men alltså det som jag tycker är rätt intressant om man liksom, istället, innan vi går in på skådespelarna, för där har vi ju mycket göttiga namn.
Per Oscarsson.
Per Oscarsson ska vi kanske hoppa över för din skull. Men om du tittar liksom på namnen i filmteamet, regissör, manusförfattare, producenter, fotografer, alltså det är ju inte namn som är sådär, wow, de här har man ju hört talas om förut, utan det känns ändå, och tittar man på vad till exempel regissören har för meritlista, liksom vad manusförfattarna har för meritlista. Alltså det är ju inga etablerade regissörer eller manusförfattare eller liknande, utan det känns ju snarare tvärtom, att det här är nästan lite rookies som gör den här filmen.
Fast han, alltså regissören, har ju ändå gjort 4-5 danska filmer.
Ja, okej. Okay. Okay, inte rookies i den med märks att de inte har gjort någonting tidigare.
Nej.
Men man tänker ändå att nu när de här böckerna blev såna enorma succéer, så hade man kunnat tänka sig att det hade tagit in lite kändare namn som regissörer och manusförfattare.
Ja, kanske var det helt enkelt så att man hade ett produktionsbolag som tänkte till och faktiskt gick till den person som passade bäst.
Ja, och det tycker jag att man kan lyfta på hatten för. Att, och grejen är ju faktiskt att det finns en liten intressant historia bakom just vilket produktionsbolag det är som får rättigheterna att göra filmen. För när Stig Larsson dog 2004 så blev det ju en hel del diskussion om just arvet efter honom. Och vilka rätt, i och med att han dog väldigt hastigt i hjärtinfarkt, så blev det ju en hel del diskussion där om just rättigheterna till manus och så vidare. Och Stig Larsson, han hade ju en bakgrund på tidskriften Expo. Och jag vet att Robert Aschberg, som ju är starkt hårt knuten till Strix Television, var inblandad i den diskussionen. Så i första vändan så gick ju budet för att göra filmversionen av böckerna till Strix Television. Men av någon anledning så blev det ingenting av det. Så istället så blev det här produktionsbolaget som jag nu har tappat namnet på.
Nordisk film var det väl?
Nej, Yellow Bird är det väl.
Ja, just Yellow Bird. Ja, just det, Nordisk film är nog bara distributör. Ja.
För man har ju den här ganska klassiska loggan i början.
Ja. Och ja,
en sak som jag faktiskt också reagerade på, just apropå det här med okända namn i anslutning till filmteamet, alltså att det är regissörer och manusförfattare och sånt och producenter man inte har hört namnet på tidigare. Det gjorde ju att när jag satt igång filmen igår på Viaplay och att förtexterna började rulla, så blev jag under några sekunder tveksam till, har jag verkligen hyrt rätt film här nu?
Okay.
För att de här danska, jag tänkte, vad fan, en massa danska regissörer och manusförfattare, de har jag inte hört talas om tidigare. Det borde vara någon annan som har legat bakom det. Så att i några sekunder innan jag fattade att ja, men det är faktiskt män som hatar kvinnor, så tänkte jag att men jag kanske har satt på fel film faktiskt.
Men det hade du inte.
Nej, jag har sett Män som hatar kvinnor. Tror jag i alla fall. Vi får väl se.
Ja.
Du påstår att Per Oscarsson är med. Jag tror inte att Per Oscarsson är med. Du vet, du kommer få höra det hur många gånger som helst nu. Ja.
Jag reagerar på att producenten Sören Stamuse har ju varit åtminstone exekutiv producent i Beck-serien med Gösta Ekman.
Mm.
Så att han har varit involverad där. Sen exekutiv producent kan innebära att han har skrivit på och godkänt kvitton. Så att det inte nödvändigtvis så att han har varit liksom så involverad i filmerna. Jag vet inte vad som gäller där.
Men han har varit medproducent till en Wallander-film, till en Annika Bengtsson-film och biträdande producent på en massa Wallander- och även Irene Huss, tatuerad Tolstoy från 2007. Så att han har väl lite mer på sitt CV dock, även om jag inte har hört namnet.
Nej,
vet du vem som är regiassistent?
Nej.
David Boaty.
Som vi numera ser väl
Lill-Erik. Lill-Erik, ja, precis.
Uh-huh.
Han är väl numera rapport Europakorrespondent på SVT.
Ja, är det han är? Nej, det är Europa han är. Han är inte.
Jag tror att man brukar se honom nere i Bryssel och Paris och sådana grejer. Ränna runt där på gatorna.
Ja, det kan stämma. Jag tycker det är helt underbart att han har gått och blivit så seriös när han var Lill-Erik som barn.
Man älskar ju det, verkligen. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det är svårt att inte älska David Boaty.
Ja, men har du något mer om att säga om filmteamet?
Nej, egentligen inte. Jag tycker att vi kan gå in på skådisarna.
Mm.
För det finns ju mycket här.
Ja, det finns ju, alltså det är så mycket namn och så många skådespelare att det känns som att vi kommer ägna åtminstone halva avsnittet bara till att gå igenom rolllistan, känns det som.
Ja, men jag vill också börja så här någonstans. Jag tycker vi kan börja bakifrån den här gången. Med att liksom bara folk, alltså vi ser ju Alexandra Pascalido i någon form av tv-reporters roll. Vi ser Sivert Öholm. Det minns jag inte om det var bara i serien. Ja, men,
det är också där. Jag tror också Sivert Öholm, han är bara med. För att hade jag sett Sivert Öholm i filmen i Viaplay så hade jag reagerat på det garanterat. Ja. Och så hade jag haft en klippt in någonting från We Are Satan's People här. Men det tänker jag inte göra. Eftersom Siewert Holm nog inte, faktiskt inte är med i tv, eller i den filmversionen som vi har sett.
Nej, men Lisbeth Åkerman, som jag sa, om det är aktuellt en rapport, syns ju där och gör en hel del klipp. Hon är ju nyhetsuppläsare i verkligheten. Vi har ju Ruben Salmander i en liten, liten roll som svåger till ja, till Micke Nyqvist, eller Micke Blomqvist. Vi har ju Annika Hallin, som ju då Annika Giannini. Och Annika Hallin såg ju vi här för inte alls länge sedan. I vilken... När såg vi henne?
Jag ska bara väldigt snabbt gå in och kolla här på Svensk Filmdatabas.
Såg henne i Morden.
Såg vi henne i Morden?
Ja.
Det...
Annika Hallin.
Ja, det har du alldeles rätt i, såklart.
Ja. Så att det finns ju även en del kopplingar till... till oss. Vi har ju i två väldigt små roller i den här filmen David Dencik, som är med i en scen, men han har ju blivit en stor skådespelare i efterhand, och han är ju verkligen, han är med mycket mycket mer i tv-serien, för att hans historia är ju bortklippt i den här, i filmversionen. Han är, blir ju, alltså han förråder ju, han är ju spion åt Hans-Erik Wennerström, som ju spelas av Stefan Sauk, som inte heller är med jättemånga, han är med kanske 3 minuter i filmen, eller vad kan det vara?
Ja, det är inte många minuter, det är precis i början. Men vi har ju, det innebär att vi har 2 Carl Hamilton med. Det gillar man ju ändå.
Det har något. Vi har, om vi börjar närma oss då någonstans, Mikael, vad heter han? Mikalis Kotsogiakis. Där sagt jag det namnet. Som Armanski. Är också med liksom mer i serien och mer i resten av de övriga 2 filmerna. Men ska vi närma oss någonstans då de som är med lite mer, så... Ja, Harriet Wanger är ju med på slutet. Spoiler alert.
Ja, och det där är ju en sån här lurig grej om man av någon anledning skulle gå in och läsa om filmen innan man ser den. Just för att får vi då reda på att Harriet Wanger spelas av en Eva Fröling, som ju vi vet är en gammal kvinna. Men börjar man titta på filmen så inser man att Harriet Wanger är ju försvunnen eller mördad. Men vi vet att hon spelar som en äldre kvinna. Det betyder att vi redan från början, om vi av någon jävla anledning har läst rolllistan innan vi ser filmen, vet att Eva Fröling kommer spela Harriet Wanger som gammal. Om man nu, varför man nu skulle vara så jävla dum att man går in och läser rolllistan innan man ser en film, jag vet inte.
Nej, det får man skylla sig själv någonstans. Men ja... Men hon är den, vi har, vilket jag inte såg förrän här i efterhand, att Harald Wanger spelas av Gösta Bredefelt. Och så som Gösta Bredefelt ser ut i den här filmen, det är inte så jag minns Gösta Bredefelt.
Nej, han är inte det... heller med i jättemånga scener, han är med inne i huset och sen får man se foton på honom.
Ja, men han är alldeles för smal, tycker jag. Alltså han är ju med i Den vita riddaren, då är han ju den här Burdus stor nyhetschefen på TV Sverige, heter det va?
Ja.
Och här känns han som, jag vet inte om, alltså han dog ju året efter den här filmen hade premiär. Jag vet inte om han var sjuk och liksom hade, om det var något sånt.
Ja, han spelar väl även,
han ser ut som sig själv.
Ja, han spelar väl även spion i Fiendens fiende, där han också har en ganska voluminös kroppshydda.
Det gör han säkert. Han är med i Mannen på balkongen också. Så, där. Så att han har vi sett genom åren. Någon som jag missade i småroller är ju den kraftiga versionen av Lars Winnerbäck. Thomas Köhler som spelar Plague. De är ju ruskigt lika.
Ja, synd att du redan nu sa Tjockis Lars Winnerbäck. För det känns som vill... är en grej som man ändå vill droppa sen när vi kommer till honom i filmen.
Ja, nej, jag, sorry, jag tog det.
Ja. Du får det göra.
Ja, Gustav Morell, polisen, spelas av Björn Granat, som ju är en relativt etablerad skådespelare. Dirk Frode spelas av en annan hyfsat bekant kille, Ingvar Hirdvall, som ju vi har sett ganska nyligen då. Marika Lagerkrans spelar ju Cecilia Wanger. Peter Andersson spelar Nils Bjurman.
Ja, alltså det är ju namn som och skådespelare som har förekommit. Nu har vi ju kommit upp, alltså vi är uppe i 51 avsnitt om nästan lika många svenska krimfilmer, så det hade varit konstigt om vi vid det här laget liksom inte hade hamnat i en situation där en film från 2009 ändå innehåller ganska många personer som har varit med i filmer som vi har pratat om tidigare. Men jag tycker ändå att det är kul. Peter Andersson gör ju en utmärkt. Han är ju liksom som klippt och skuren för rollen som den här vidriga förmyndaren Nils Bjurman. Det var svårt att tänka mig någon annan svensk skådespelare som hade gjort den rollen bättre faktiskt.
Nej, det går inte att föreställa sig, tror jag inte. Jag har ingen i alla fall.
Nej, och sen har vi ju den andra Hamilton, nämligen Peter Haber som Martin Wanger.
Precis.
Vi behöver faktiskt ta reda ut det här släktskapet mellan alla så småningom. Vi har ju hittat ett jävligt snyggt släktträd som jag eventuellt lägger upp på vårt Instagram-konto.
Du ska få ta det sen. Mm. Lena Endre är ju krediterad högre upp än vad hon borde vara som Erika Berger, för hon är ju inte med jättemycket i den här filmen. Men hon är ju en oerhört etablerad svensk skådespelerska.
Mm.
Vi har ju då nyss bortgångne Sven-Bertil Taube som Henrik Wanger, alltså patriarken.
Men hur mycket tror du att jag älskar Sven-Bertil Taube? På en skala från 1 till 10?
Nej, men jag tror ju att du hade liksom offrat dina barn för att Sven-Bertil Taube skulle få leva en kvart till liksom. Det tror
utan jag problem. Jag skulle åtminstone offra ett av mina barn. Kanske inte båda, jag vill ha ett barn kvar. Men ett av mina barn hade definitivt offrat för att få... Nej, men jag måste säga det, för det är ju helt min högst personliga åsikt. Ja. Att fy fasen vad Sven-Bertil Taube är bra. Vad han levererar. Både som skådespelare i Män som matar kvinnor, men framförallt som en fantastisk artist, Vila i frid, som en Bertil Taube.
Ja, nej, jag tycker att han är verkligen perfekt i den här rollen. Gör det jättebra. Ska återkomma till det på slutet lite med hur han pratade mellanåt, för det är oerhört underhållande. Men det tar vi på slutet. Noomi Rapace då som Lisbeth Salander. Om jag tänker så här, vem kan du minnas vem Noomi Rapace var för dig innan du såg den här filmen?
Jag kan inte minnas att jag hade liksom egentligen någonting på Noomi Rapace innan jag såg Män som hatar kvinnor. Inget sådär som ploppar upp att jag kan placera henne på i något fack direkt.
Inte jag heller, utan hon har ju verkligen, hon är ju Lisbeth Salander. Sen har hon ju varit borta i Hollywood och gjort en del bra, en del dåligt. Genom åren här, under det senaste decenniet, var ju med i Alien Reboot, eller man ska säga Prometheus. Det var ju tyvärr inte så bra som man hade hoppats på, men ja.
Nej, men det är ju egentligen så här, själva motsatsen till filmens huvudperson, Mikael Nyqvist. För om det är någon skådespelare som jag, alltså om man tänker så här, i slutet på 90, början på 00-talet, när jag är så där i 20-årsåldern, 20+, och tittar extremt mycket på film, så känns det som att Mikael Nyqvist var med i precis allting som gjordes i slutet på 90 och början på 00-talet. Och det är det stämmer ju inte. Men för mig så är ju Mikael Nyqvist en sån, ja, men han var med i allting. Han, om man tittar liksom på vad han faktiskt gjorde i slutet på 90 och början på 00-talet, förutom att han spelade John Bank i Beck-filmerna. Han var ju Bank och Jäder, de var ju ett av de här liksom paren som var med i de första filmerna, som inte liksom tillhörde den absolut innersta kärnan, men som ändå var med hela tiden.
Ja, men så kommer liksom, vi har hittat det här.
Men annars, han gör Vägen ut 1999 tillsammans 2000. Han är med i Bäst i Sverige, han är med i Grabben i graven bredvid, han är med i Smala Sussi, han är med i Så som i himlen. Och sen så skulle
inte bara att han är med, han är ju också huvudrollen. Nej, ja, de flesta precis av de här liksom. Jag minns, jag tror att det var mitt ex som sa när han castades här, men inte Mikael Nyqvist igen. För det var verkligen så.
Exakt, men exakt, där sätter hon någonstans spiken i kistan, så säger man inte, pricken över, nej, vad fan säger man? Pricken över iet, spiken i kistan, picken i Berit.
Spiken i
iet. Nej, men just att inte Mikael Nyqvist nu igen, han har ju varit med i allting här någonstans under det tidiga 00-talet.
Ja, verkligen. Alltså, men från någonstans Vägen ut till det här så var han ju med i varenda svensk storfilm. Såklart inte på riktigt, men bra nära ändå liksom. Och sen så hade han ju, ja men det var väl egentligen efter det här, så han blev väl liksom, alltså den här slog ju den här filmen. Så att han gjorde ju ett par, alltså en hel del svenska filmer till också. Men sen var det ju mycket utomlands, alltså han var ju med i någon Mission Impossible-film och John Wick och en film som är ganska underskattad. Det är väl någon tysk, om den är där från början, är det en samproduktion, en tysk-fransk-brittisk-luxemburgsk film som heter Colonia, med bland annat Emma Watson, alltså hon som spelade Hermione Granger i Harry Potter-serien, och Daniel Brühl som är i Inglourious Basterds bland annat. Han är en tysk skådis som har man sett lite filmer så känner man igen hans ansikte, en riktigt bra skådis. Där spelar Micke Nyqvist en ganska stor roll som en sektledare liksom, och det var ändå en internationell film där han fick inte bara vara liksom bad guy utan en bad guy med lite screen time och lite, ja, men lite vilja liksom. Så att han hade ändå, skulle jag säga, en hyfsat lyckad utlandskarriär innan han då, vad var han, 56 tror jag när han dog, va? I lungcancer då. Och för mig kom det verkligen som, det kom som en chock för mig liksom.
Nej, men det var verkligen så för mig också, att jag hade liksom ingen aning om att han var sjuk eller att han var nära döden, och när han går bort sommaren 2017.
Nej, det är oerhört tråkigt. Det kändes, även om man på något sätt kanske kunde vara lite trött på att han var med i allt i slutet på 00-talet eller från mitten av 00-talet och framåt. Så jag var ändå nyfiken på att se vart han kunde ta vägen. Alltså jag menar, han var 55-56. Alltså han hade ändå gått väl 10 år till kvar, eller om inte ännu mer, liksom 20 år. Som... Ja.
Alltså det var ju ändå ganska skönt att du inte liksom tog den vägen. Att, man var ju lite trött på Mikael Nyqvist som är allt. Men han borde ju, han behöver ju inte dö för det. Det var ändå skönt att du inte liksom tog den approachen till hans död 2017.
Nej, det hade...
Vi är alla tacksamma för det, Gustav. Vi är alla tacksamma för det.
Ja, vad bra. Men där har vi någonstans skådisgänget, och det är ju en skådiselit utav...
Ja, men det känns ju lite som att det är en av de filmer som vi har pratat om som har liksom flest namnkunniga skådespelare. Alltså det är ju verkligen svensk skådiselit som man har lyckats samla här på något sätt. Det är idel ädel skådisadel, ska man kunna säga.
Ja, det får man säga. Jag sitter och funderar på om det är någon jag glömt prata om, men jag tror inte det. Utan det, jag tror att vi har fått med alla som är relevanta på något sätt.
Du tänker inte den här Mikael Ram som bildredaktör då?
Nej, jag hade kunnat nämna Emil Almén som polis i Dalarna, för han var ju med i en Johan Falk-film.
Mm-hmm.
Han hade också en av de större birollerna i Torka eller tårar utan handskar. Mm. Serie som jag uppskattar väldigt mycket. Han hade kunnat nämna Jakob Eriksson som för mig är en hyfsat etablerad skådis som ju då spelar Malm där på Millennium-redaktionen.
Ja, det har du ju faktiskt rätt i. Men det är så pass små roller så det känns inte som att det kanske är jätterelevant att prata om dem ändå, trots allt. Nej. Hur roligt det än hade varit.
De har ju större roller liksom i serien då, så att det är så här det blir.
Mm.
Men ska vi gå in på själva filmen, eller hade du något mer du ville prata om?
Jag tycker att vi faktiskt kan ta oss an filmen nu och beta av vad är det som faktiskt händer i Män som hatar kvinnor.
Mm. Vi har väl ett hyfsat ganska tydligt intro, va? Alltså,
ja, alltså, vi blir ju någonstans introducerade ganska snabbt till, om vi kan definiera Henrik Wagner, jag kommer säga Wagner av någon
Henrik
jävla, Wanger. Henrik Wanger spelade då Sven Bertil Taube, Mikael Blomqvist spelade Micke Nyqvist och Lisbeth Salander spelade av Noomi Rapace. Vi får väl ändå säga att de är de tre huvudkaraktärerna.
Absolut.
Även om Sven Bertil Taube kanske inte har jättemycket screen time, så är det ju ändå han som är den drivande i någon mening.
Ja, han sätter ju fart på hela historien.
Ja, och det är ju någonstans där vi börjar med att Henrik Wanger sitter och sprätter upp ett brev. Det är ju det allra första vi får se egentligen i den här filmen. Och det här brevet, det är ju att han får, vad det visar sig, ytterligare en blomma. För han har ju varje år sedan försvinnandet så har han fått en blomma sänd till sig. Och han tolkar ju det på så vis att den här blomman är skickad av det som han tror är mördaren. Det visar sig att det har ju alldeles fått om bakfoten. Men det är ju så åtminstone så han tolkar det hela.
Ja, jag tycker det är värt att notera här att de gör en poäng av att visa att det här paketet eller det här brevet är poststämplat i Hongkong. Mm. För det är ju en grej i boken att de kommer från olika delar av världen varje år. Mm. Och det finns
ja, och det nämns ju också i filmen att breven kom från olika ställen, och det handlar väl definitivt om det här att man inte ska kunna spåra. Att hade kommit, om mördaren eller vem det nu är som skickar de här breven hade skickat det från ett och samma ställe, så hade ju personen varit lite dum i huvudet.
Ja, men om vi stannar lite där bara, är det rimligt, alltså så här, har Wange gjort en rimlig tolkning, tycker du?
Jag vet inte. Kanske. Jag tycker väl den är inte helt orimlig i alla fall.
Nej, inte. De etablerar ju verkligen att hans släkt är liksom skitarnas skitar på något sätt sådär. Och att han, alltså det var ju inte heller okänt att han fick den här födelsedagspresenten av Harriet på hennes när hon var 16 eller vad hon var.
Mm.
Så att därför tycker jag också att ja, men det är absolut en rimlig tolkning att göra i det läget. Sen hade man, vilket ju då hon hade önskat kanske, att han hade kunnat tolka det åt andra hållet också. Men samtidigt, eftersom de kom från olika ställen varje år, så har han ju ingenstans att leta heller. För att
men Gustav, om man tänker så här, om man hade tolkat det på det andra sättet, alltså att han faktiskt hade tolkat det som att brevet kom från Harriet, då hade vi faktiskt inte fått någon film som heter Män som
hatar kvinnor. Sämsta argumentet har du tänkt historien. På
det? Det är ju liksom själva någonstans grundpremissen för alltihopa, att Sven Bertil Taube har tolkat detta på helt fel sätt.
Ja, men det är ju någonstans, en films premisser måste ju hålla från början. Man kan ju inte bara säga, oh, men det måste ske, annars har vi ingen film.
Ja, just det, du har ju den lilla detaljen på dig själv, att du måste liksom tycka att saker och ting måste hänga ihop för att en film ska vara bra.
Ja, inte allt måste inte hänga ihop 100%.
Det är så jävla anal när det kommer till sådana grejer. Alltså.
Ja, ja, ja. Vi blir intresserade också till Micke Blomqvist. Han blir ju fälld för förtal, det första vi ser. Och det är ju dumt, han har varit en bad boy.
Ja, det är ju den här Wennerström-affären som sen får ganska lite utrymme i filmen, får ju större utrymme i tv-serien. Men det visar, han har ju fått en massa vittnen, han har ju fått en massa material i en historia som han publicerar i sin tidning Millennium. Och sen visar det sig att direkt vid publiceringen så drar alla källor drar sig tillbaka, och det visar sig att allt material som han har byggt hela sin historia på är förfalskade. Oh. Och det har ju sen, om vi kommer till den tredje karaktären, Lisbeth Salander, som ju jobbar som någon typ av researcher hos Milton Security. Hon har ju kommit fram till, och hennes tolkning, för att hon har ju fått i uppdrag av Milton Frode, som är advokat åt Henrik Wanger, att granska Mikael Blomqvist. Och det hon har kommit fram till, det är att han är ju ren som snö, han har inte ens en p-bot. Och hon menar ju att de här, att Wennerström-affären, den är på något, det är något fuffens med den. Det är någonting som är planterat.
Jag vill också bara säga att han heter Dirsch Frode, inte Milton Frode. Milton Security och Dirsch Frode.
Ja, det är jag som har skrivit Milton Frode här i mitt manus. Det har blivit sen copy-pastat, så att Dirsch Frode heter han givetvis, inte Milton Frode. Milton Security, Dirsch Frode.
Exakt. Men på självaste julafton är det väl, så ringer ju då denne Frode till Mikael Blomqvist och ber honom åka upp till Hedestad då, som ju är en fiktiv ort, en bit norr om Stockholm. Det känns som att det är en bit upp ändå. Jag vet inte om det finns något var det faktiskt ska ligga i förhållande till Gävle och de andra kuststäderna där.
Men jag kan ju säga var det är inspelat i verkligheten.
Ja.
Det är inspelat i Gnesta.
Och var fan ligger det?
Gnesta ligger strax sydväst om Stockholm. Mellan...
Okay.
Men typ mellan Södertälje och Norrköping eller sånt där.
Man brukar, så kylan brukar
väl,
då inte...
Man brukar väl passera Gnesta när man åker tåg från Stockholm till Göteborg. Gör man inte det?
Det kanske man gör. Jag minns bara från någon sällskapsresa att Stig Helmer med sin son hamnade i Gnesta när de blev instängda i en lastbil i början av filmen. Sonen säger det till Gnesta, minns jag.
Men det är i alla fall där som de miljöbilderna när Mikael Blomqvist kommer upp till Hedestad för att träffa Dirsch Frode som är ju då advokat och tänder sig Wanger.
Och kylan är då pålagd i efterhand, får vi gissa, för att det ska ju vara ruskigt kallt där uppe i Hedestad. Mm. Men här får ju Micke Blomqvist reda på liksom hela, alltså vad Henrik Wanger vill. Henrik Wanger vill att Micke Blomqvist ska liksom göra ett sista försök att utreda vad som faktiskt hände. Och hans argument där är ju att han vill väl ha en journalist och en bra grävares ögon på det här liksom.
Och det är ju här någonstans som det blir en krimfilm. Eftersom vi har ett förmodat brott. Vi har en ung kvinna som heter Harriet Wanger. Hon försvann. Oj, nu satte jag fick en tupp i halsen här. ursäkta, jag ska bara prata lite så ska jag harkla mig.
Ja, nej men hon försvann då när familjen Wanger hade en släktträff. Eller ja, det var inte en social släktträff, det var ju för att ta hand om släktföretaget någonstans.
Ja, det var väl typ ett styrelsemöte eller något annat.
Ja. Ja, och familjen Wanger är ju då liksom vad ska han vara, Wallenbergarna liksom, eller motsvarande? Ja,
men
liksom.
Någonting åt det hållet. Alltså det är en stor Wanger-koncernen. Pratar de väldigt mycket om. Så det är ju en finansfamilj på något sätt. Och det är ju en finansfamilj fylld av misfits, skulle man kunna säga.
Så kan man väl säga. Det är mycket nazism, mycket annat bös.
Ja, och i det här sammanhanget då, den 22 juni 1966, så försvinner Harriet Wanger. Och det finns ju ett antal ledtrådar som Mikael Blomqvist har möjlighet att använda sig av för att någonstans lägga det här pusslet. Det finns ett fotografi ifrån en tidning. Det finns en film som något filmteam har filmat där man ser Harriet Wanger, tror man, i ett fönster. Och det som gör också det här till den här liksom någonstans slutna rummet-deckaren, det är ju att det finns bara en bro som man kan ta sig från ön där familjen Wangers hus ligger. Och den här bron är ju avspärrad för att det har skett en olycka på bron i samband med det. Och det här gör ju att det finns några pusselbitar. Polisen har inte lyckats lösa vad som hände med Harriet Wanger. Henrik Wanger har ju sina egna teorier om att hon har blivit mördad och att Mikael Blomqvist då får i uppdrag att göra ett sista försök att lägga en journalists öga på det hela.
Vad sa vi, 22 juni för datum?
22 juni 1966 har jag noterat i alla fall i mina anteckningar.
Ja, men det känns bekant, gör det.
Känns det pikant eller bekant?
Bekant.
Vad roligt om du hade tyckt att det var lite pikant att det var den 22 juni 1966.
Ja, nej, jag ville egentligen mest bara kolla vad det var för... Vad det var för dag, och det verkar ha varit en onsdag.
Mm. Barnens dag också, tydligen.
Ja, och midsommarveckan, så att det är väl inte osannolikt att man har en barnens dag några dagar före midsommarafton. Jag tycker att det håller. Mm. Det var bara det jag ville kolla på.
Men vi har ju ytterligare en, som man säger då, huvudkaraktär. Den kvinna som sen ska bli Mikael Blomqvists partner och knullkompis, Lisbeth Salander. Hur introduceras vi till henne i filmen?
Vi får ju träffa henne. Hon hamnar ju i bråk ganska omgående, får man säga. Vi har väl i och för sig först sett henne med Dries Frode, va? Tror jag.
Hon blir ju introducerad redan i början där hon är den som någonstans har gjort researchen på Mikael Blomqvist. Jag tänkte mer det här koppling, att hon får en ny förmyndare. Ja. En ny förmyndare. eftersom hon är ju satt under någon typ av förmyndarskap. Och det är ju här i tv-serien som Per Oscarsson har fått någon typ av hjärtinfarkt eller stroke, så att det blir istället Nils Bjurman.
Precis, hon får ju det telefonsamtalet. Precis, och sen får hon ju sin dator sönderslagen på ett... jag noterade i mina anteckningar att hon blir påhoppad på ett sätt som inte sker. Liksom. Jag har bott i Stockholm, jag har bott i Göteborg, jag har aldrig sett ett gäng mitt på ljusa dagen, för det är det bara liksom helt random.
Det känns ju väldigt konstigt, ett väldigt konstigt slagsmål på något sätt.
Ja.
Det känns, och det är ju på något sätt, hon ska få sin dator sönderslagen för att de behöver ha en ny dator. Och anledningen till att de behöver ha en ny dator, det är för att de ska kunna få, eller att de behöver ha pengarna från förmyndaren Nils Bjurman. Och det är för att Nils Bjurman ska kunna framstå som den jävla gris han trots allt är.
Ja, och i boken, i boken så är det att hon typ har satt sig ner för att låsa upp sin cykel och att en bil backar över hennes väska med datorn i. Så där har man verkligen ändrat. Men man ville väl ge henne någonstans en någon form av actionscen.
Tidigt, jag hade ju faktiskt mer uppskattat om det hade varit en bil som hade backat över hennes dator, helt ärligt. Jag tycker den här scenen är ganska pajig.
Ja, men det tycker jag
som med. Att den passar liksom inte riktigt in. Men oavsett så behöver hon ju ha en ny dator. Hon går ju hem till sin hon går hem till Tjockis Winnebäck.
Ja, precis. Hem till Plague som säger att han kan rädda hårddisken, men hon får gå på mellandagsrea för att själva datorn då är Kai. Kajk. Och då vill ju hon ha 20 000 för en ny dator.
Ja, och det är ju Nils Bjurman, alltså hennes förmyndare, som har kontroll över hennes pengar. Och för att hon ska få loss pengar så behöver hon för det första suga av honom. Så att man kan ju säga att redan här så våldtar Nils Bjurman Lisbeth Salander. Det kommer bli betydligt värre framgent. Men här har vi liksom en första antydning till vilket svin Nils Bjurman är.
Och ja, för han börjar ju med att liksom ta, för hon har ju haft väldigt mycket frihet under Per Oskarssons karaktär, som jag just nu blackar på namnet på. Han heter ju Holger Palmgren. Där har hon ju skött sin ekonomi själv, och Bjurman använder ju liksom någonstans trixet att nej, det är ju synd att han har varit alldeles för slapp och att han måste ta hennes pengar, att hon ska få en liten veckolön. Och sen börjar han ju fråga saker som hur hon sköter sin hygien och men sen hur många sexparter hon har haft liksom. Så att han visar ju direkt att liksom
det råder ju ingen tvivel om vilken typ han är i bara det, vilka frågor han ställer till henne. Det är ju väldigt mycket så intima frågor om ja, men sånt som det har inte han med att göra som förmyndare. Och sen så liksom eskalerar ju det väldigt tydligt.
Ja, och här tycker jag att det är bra att man har valt Peter Andersson, för han är en så bra skådespelare att han kan göra det trovärdigt på en gång. En sämre skådis, då blir det inte trovärdigt att han direkt börjar ställa de frågorna, men Peter Andersson har den tyngden med sig in i scenen att det direkt framstår som trovärdigt. Så att han är, som du sa förut, han är ypperligt castad här.
Ja, det finns ju ingen som skulle kunna gjort den rollen bättre.
Nej, faktiskt inte. Ska vi ta hela den början där? För att det händer ju lite fram och tillbaka, och hon åker hem till honom sen för att liksom någonstans hon säger att hon inte vill behöva suga av honom för att få pengar. Men hon har någonstans räknat med att det ska hända igen, för hon har ju satt en filmkamera i sin väska. Och vad händer där då, Mattias?
Ja, alltså det jag är inne på där liksom, att de här våldtäkterna och hans övergrepp eskalerar, det är ju att vi får en situation där Bjurman gör ett liksom fruktansvärt övergrepp mot Lisbeth Salander. Och jag ska ju helt ärligt säga, jag tyckte att den scenen var jobbig att titta på riktigt.
Ja.
Jag tyckte att den var, det är en vidrig övergreppsscen, verkligen.
Det är en av de värre som har filmats, framförallt i svensk film, ska jag väl påstå.
Ja. Nej, men den är verkligen sådär, vad jag känner avsmak inför den scenen. Den är, alltså det finns en liksom råhet och realism i den på något sätt som gör att, vidrigt är det. Och sen så blir det inte bättre av att man får se hur liksom Lisbeth Salander, hur hon går efteråt.
Nej.
Man liksom är, ja, men det här är ju, hon har ju blivit fruktansvärt våldtagen, om man nu kan gradera våldtäkter. Det är väl svårt att göra det kanske.
Men våldsamheten i det är väldigt,
ja, våldsamheten
väldigt
och brutaliteten och hans liksom, den sadismen som finns hos Bjurman. Men det som ändå, och det här visar ju någonstans min sjuka sida, eller det kanske är rent mänskligt i det hela. När jag har ju sett den här filmen givetvis tidigare, när jag då vet hur hon kommer hämnas på Bjurman, så känner man, alltså det är lite gött att veta att hon kommer att göra ett övergrepp på Bjurman. Jag vet inte, för det som händer är att hon har filmat, och sen så kommer hon hem till Bjurman och
tasrar honom, alltså laser, eller inte laser, elchockar honom.
Ja, och binder honom, kör upp en dildo i anus på honom, tvingar honom att titta på den här filmade våldtäkten. Och sen så tatuerar hon in sadist och våldtäktsman i bröstet på honom. Och vad känner du inför den scenen, alltså när Lisbeth Salander gör övergreppet mot Nils Bjurman?
Nej, men jag känner väl också att hon tar ju tag... Så här, hon tar ju tag i sina problem, om man ska uttrycka sig lite liksom enkelt. Men hon visar ju att hon verkligen är en, hon är ingen man hunsar med. Hon kunde inte freda sig för det övergreppet, för det, hon såg inte det komma.
Nej.
Hon säger ju det när hon har bundit fast honom, att liksom, hon trodde bara att hon skulle behöva suga av honom igen och att det skulle räcka liksom. Mm. Att ha det på film, och så skulle hon kunna göra samma typ av utpressning som nu. Men jag tänker att hon nu eskalerar sin hämnd. Alltså, tatueringen känns inte som att den är meningen innan han gör vad han gör liksom. Men nu känner jag att nu måste hon hålla honom i schack även mot andra. Mm. Alltså hon tar liksom någon form av feministisk kant.
Jo, men tänker du som jag just det här att det finns en tillfredsställelse i att se Enis Bjurman bli liksom, kanske inte våldtäkten i sig liksom, det här att få, för att han får en dildo uppkörd i anus, men att han får lida. Kan du också alltså, känna liksom, att något, det är något gött i det?
Ja, jag tror att den dildon gör ingen större skillnad för mig, men just tatueringen och att han ligger där så utsatt som han är liksom. Att han som ju då, och här om man har läst boken så får man ju följa Nils Bjurman lite mer där, att han liksom, han var ju gift en gång i tiden och ja, men hans fru ställde väl lite grann upp på liksom hans våldsfantasier, men det var aldrig riktigt så bra som nu då när han fick göra det på riktigt liksom. Så att ja, men jag tycker att hämnden känns ju väldigt, väldigt, det känns ju väldigt, väldigt bra, får man säga. Ja, det tycker jag man får säga. Så att, ja.
Vi är relativt eniga, även om jag kanske njuter lite mer av att se Per Andersson, eller Peter Andersson, bli plågad än vad du gör.
Per Andersson har varit fel i den scenen.
Ja, Per Andersson hade varit helt felkastad som Nils Bjurman, så kan vi ju säga.
Ja.
Det är väl en person man inte hade velat se i den rollen.
Det här verkligen inte, fy fan. Men det här har ju varit en stund med liten krossklippning mellan, eller korsklippning mellan Salander och Blomqvist. Och under den här tiden har ju Blomqvist då någonstans etablerat sig upp i Hedestad. Han har flyttat upp. Henrik Wanger har varit oerhört check i kylan och Blomqvist har fått de första typ, vad är det, 12 lådorna med material, och Wanger uttrycker som att ja, här, det är en början i alla fall.
Ja, nej, men här får vi ju någonstans en ordentlig genomgång om bakgrunden till Harriet Wangers försvinnande och hur dysfunktionell Wanger-familjen är. Och är det dags att ta och liksom reda ut hur olika personer är släkt med varandra och vilka de är nu?
Ja, jag lutar mig tillbaka och låter dig prata.
Det är kanske svårt att göra det här släktträdet rättvisa nu i
podd.
Vi, som sagt, vi lägger upp det på Instagram så får ni följa det där också. Men Henrik Wanger, som ju då är Sven-Bertil Taubes karaktär, han är den enda i brödraskaran som inte har några egna barn av vad jag kan läsa mig till. Han ska ha varit gift med en Edith som ska ha dött 1958. Jag vet inte om hon nämns i filmen. Hon finns med åtminstone i det här familjeträdet. Och sen så har ju Henrik Wanger ett antal syskon, ett antal bröder. Harald Wanger, Rickard Wanger, och sen så finns det ytterligare namn där som jag inte vet om de är figurerar i filmen. Men
Gustav Wanger är det tidigt, sägs det väl, tror jag.
Ja, fast han enligt den här familjeträdet så ska han ha dött 1955, så att han inte var en ungdom när han dog. Men Rickard Wanger, han är ju en av flera av de här bröderna som är nazister. Han ska ju ha dött under det finska vinterkriget. Harald Wanger, han lever fortfarande. Han är också gammal nazist i Furugårdsrörelsen. Och han bor ju i det här kråkslottet, och hans och Henriks relation är ju minst sagt komplicerad, kan man säga.
Så kan man säga, ja.
Och här önskar jag att jag hade haft lite bättre koll på den svenska nazistiska rörelsen under 30-40-talet. Det känns ju som ett sånt där område som jag borde ha bättre koll på än vad jag faktiskt har.
Ja,
när vi kommer
jag
in på, så här, på Furugårdsrörelsen. Furugårdsrörelsen, det är ju Birger Furugård. Han är en av de här ledande svenska nazisterna under 30-talet. Han ska ha haft två bröder som heter Gunnar och Sigurd Furugård. Så när man pratar svensk nazism under 30-40-talet, då brukar det vara Lindholm och Furugårdarna som man pratar om.
Så att Harald döpte en av sina söner till Birger är förmodligen en direkt
det skulle kunna vara det, åtminstone. Ja. Det hade inte varit jätteförvånande om Nej. Det är kopplingen till Birger Furugård som vi har där. Och Nej. De bildar någonting som kallas för Svenska nationalsocialistiska bonde- och arbetarpartiet. Och sen så slås det ihop med Sveriges nationalsocialistiska folkparti och Nysvenska folkförbundet. Och bildar Nysvenska nationalsocialistiska förbundet, NNF, under 1930-talet. Så den svenska nazistiska rörelsen under 30- och 40-talet, den är fan mer komplicerad än vad bokstavsvänstern är under 60- och 70-talet. Här skulle man definitivt behöva någon typ av jävla diagram för att reda ut det. Men poängen är här att flera av Henriks syskon och även syskonbarn är ju nazister. Gottfrid Wanger är ju med i Hitlerjugend, och Gottfrid är då alltså Rickards son, och Rickard är ju Henriks bror, så Gottfrid är alltså Henriks brorson. Och Gottfrid...
Men de är ganska nära i ålder, ska jag säga.
Ja, eftersom Rickard är 13 år äldre än vad Henrik är, så är, och Gottfrid är född 1927, Henrik är född 1920. Så Henrik och Gottfrid, de är ganska nära i ålder, även om de liksom ligger i två olika generationer. Ja. Och sen Gottfrid, han är gift, eller var gift med Isabella. Och Gottfrid är ju den mannen som dör i vad det förmodas var en båtolycka, för att han var full i en stuga. Sen får vi veta att det finns lite annat där bakom. Men Gottfrid,
det finns en Harriet.
Ja, och för att Gottfrid är ju pappa till Martin Wanger, som spelas av Peter Haber, som vi snart kommer att introduceras till. Och Harriet Wanger då, som är den kvinna som eventuellt har mördats, eventuellt har försvunnit i samband med barnens dag 1966, då hon då ska ha varit 16 år gammal. Och sen Harald har i sin tur tre stycken ungar, Birger, Cecilia och Anita. Och Anita ska i filmen ha dött i cancer. Men i boken så bor hon i typ London eller någonting, va?
Ja, och jag tycker att Anita förtjänar att prata som en hel del. Jag vet inte om här är rätt läge, det kanske vi ska göra. Jag tror vi ska göra det på slutet. Mm. Men jag stör mig, för både i den svenska filmen och även i den amerikanska versionen har man dödat av Anita. Men hon lever i allra högsta grad, och hon är i allra högsta grad involverad i hur, så att säga, Harriet hittas i boken. Och hon är en av dem, alltså hon har gjort ett oerhört stort, alltså hon har gjort en stor uppoffring för Harriet.
Ja, och det är någonting som helt har skrivits ut ur filmens manus, i och med att hon har dött i cancer.
Ja, och det känns, man säger nog att hon har dött i bröstcancer. Det känns verkligen som att man vill ge henne en död som ska vara så tydlig som möjligt, att det här har ingenting med någonting att göra. Hon har liksom, det finns inget bakomliggande på hennes död. Jag tror att hon dör i en bilolycka i amerikanska filmen. Jag vet faktiskt inte om den har någon innebörd att hon ska, tror jag inte heller. Men det känns, man har velat döda av henne på ett sätt som inte ska leda till några teorier under filmens gång, med att hon ska återkomma också, för att hon ska bara vara borta. Men inte i boken alltså. Det är en sån ändring som jag tycker är onödig och stör mig lite grann.
Men Cecilia Wanger, alltså Anitas syster, hon är ju med i filmen. Ja. Hon sitter ju även och dricker whisky tillsammans med Martin Wanger och Mikael Blomqvist. Men ja, det som, om vi lämnar familjeträdet, det finns mer att säga om familjeträdet, men jag tänker att det är de karaktärerna som har någon form av bäring på den här historien. Mm. Och går vi tillbaka till Mikael Blomqvists utredning, så är det ju ett av de spår som man tänker att men det här måste man ju liksom hitta en lösning på. Det är de här numren som är i Harriets dagbok. För han hittar ju Harriets dagbok, och i Harriets dagbok så finns ett antal nummer som är jävligt luriga. Polisen, de har ju givetvis försökt alla möjliga varianter för att, är det här telefonnummer? Vad är det för nummer? Men ja, ingenting här leder till någonting egentligen, utan det är ju först sen när Lisbeth Salander kommer på, det här är ju bibelcitat. Men här och nu har vi ingenting på de numren egentligen.
Nej.
Utan det
i filmen är det Lisbeth som knäcker det, för här har vi en karaktär som saknas också, men efter det är ju Mikaels dotter i boken som hjälper till med att knäcka den här, eftersom hon har ju någon form av religiös tonårsperiod. Micke Bunkes dotter som han ju då inte lever med, för han har ju henne sen tidigare.
Mm.
Men som du säger, Lisbeth är ju du i boken, i filmen. Det kanske inte spelar någon större roll, jag vet inte om du vill orera om det senare, men man har ju bytt, det som har bytt ett bibelslott helt och hållet, sen har vi flyttat om namnen och även bytt en del av namnen mellan film och bok.
Ja, men vi kan väl ta det redan nu, för att det som Mikael, eller det som Blomqvist och Salander kommer fram till då, det är ju att de här namnen kopplade till de här numren som står i Harriets dagbok, det är ju namn på kvinnor som har blivit mördade under 40, 50 och 60-talet. Och numren, det är då bibelställen. Och som du noterade så finns det ju en skillnad mellan vilka nummer som står på vilket namn i bok respektive film. På Magda så står det till exempel 32016 i boken, och i filmen så står det Magda 30112. Och man har liksom kastat om numren, och sen så finns det på ett nummer som bara finns med i boken och som saknas helt i filmen, och det är numret på Sara, som är 32109 i boken och 32016 i filmen.
Och precis, och sen har man ju bytt namn också. Man har ju tagit bort namnet, RJ och RL har blivit BJ och LJ.
Ja, men det är sådana små konstiga detaljer. Men just det här att man har plockat bort ett nummer, att man bytt numret på Sara, för i boken så är det då 32109. Och om man går till tredje...
Ska vi säga vad det är? Det är tredje Mosebok är det alltså då.
Och så jag tänker att alla förstår den kopplingen direkt. Nej, men det är tredje Mosebok, 21 kapitlet, 9 versen. Ja. Och tittar man på 1917 års översättning av Bibeln till svenska. Ja, men det var den jag hade framför mig här på nätet. Om en prästs dotter ohelgar sig genom sjökolevnad, så ohelgar hon sin fader. Hon ska brännas upp i eld. Och det är alltså det citatet som är kopplat till Sara i boken. Medan i filmen så är det: och om hon icke förmår bekostet får, så ska hon taga 2 turturduvor eller 2 unga duvor. En till brännoffer och en till syndoffer. Och prästen ska bringa försoning för henne, så blir hon ren. Och jag lyckades hitta hela boken i någon jävla pdf-fil på nätet. Så jag satt mig och snabbt kollade igenom vad det kan vara som tänkas gör att man har bytt från tredje Mosebok 21:9 till tredje Mosebok 12:8 mellan boken och filmen. För i boken så gör man, då blir det faktiskt en liten poäng av det här att det är en prästs dotter som ohelgar sig genom sjökolevnad. För där blir det så, det är Sara Witt som Sara heter. Och Sara Witt var både prästerdotter och gift med en präst. Och att hennes make var bortrest just den här helgen. Och där gör de en lite större poäng av just Sara Witt och vem hon är och vad det är hon har gjort. Och min tanke där, anledningen till att de har, för det finns ju egentligen ingen anledning till att byta, bara för att byta.
Nej, precis.
Men jag tänker att man vill kanske inte ha just den kopplingen, att man vill inte göra, för nu blir ju de här namnen, alltså Magda, Sara, Marie, och de
BJ
och vad är det,
LJ.
Att de har en ganska liksom liten roll i bakgrunden, så de, Lisbeth och Mikael Blomqvist, de åker runt i Sverige och besöker de olika platserna, men de flimrar bara förbi lite grann i bakgrunden. Vi ser att det finns en koppling mellan dem, men de tar inte jättemycket plats i historien egentligen.
Nej, man, alltså, ska man få in Sara och prästergrejen, så kanske man behöver lägga några minuter på det för att förklara det. Så visst, den kan jag förstå, men att man har bytt om en del, alltså RJ som ju då inte finns med i filmen, hennes citat ges till Magda, medan Magdas citat ges till Sara. Och så, alltså det är liksom, det, ja, de grejerna förstår jag inte varför man inte behöll de citat och de namn som var där det funkar. Det känns som att man har kastat runt mycket runtkastandets skull. Ingen större, alltså ingen stor grej. Jag tycker bara att det är märkligt. För man gör ju ingen stor grej av det. Och jag tycker egentligen inte, även om man hade prästcitatet, det kan passera också liksom. Därför att, jag menar, många av citaten handlar ju om vad kvinnorna har gjort, och i själva verket så att de har ju bara blivit överfallna och våldtagna. Alltså liksom, kvinnorna har ju inte gjort något. Det är ju en Det är ju Gottfrid och Martins sjuka fantasier.
Liksom. Ja, nej, men absolut. Jag håller med dig. Det finns egentligen ingen logik i varför man plockar bort. Så jag kan kanske lite grann förstå just den här prästen och prästedott. Att det blir att man inte vill ha ett fokus på just det. Men i övrigt så... Ja, konstigt. Ja. Men å andra sidan, det är ingenting som stör jättemycket.
Nej, nej.
Det som däremot stör mig lite grann, det är det här andra spåret som Mikael Blomqvist har fått i de här fotografierna. För han, det finns ju ett fotografi på Harriet i tidningen i samband med att hon är inne på barnens dag. Och det är ju ett av få fotografier som finns på henne den här dagen. Och då går Mikael Blomqvist till tidningens arkiv för att få fram negativen. För att på så sätt få ihop liksom en liten serie om det finns några fler bilder. Varför i hela friden har inte polisen redan gjort det här? Varför har inte polisen gått till tidningsarkiv? De vet att det finns en fotograf som har fotograferat Harriet på barnens dag. De måste väl för guds skull förstå att ja, men det är ju rimligt att det kanske finns fler fotografier i tidningsarkiv.
Det har du helt rätt i. Jag vet inte om man ska skylla på småstadspolis under 1900-talet, om det är någon sån grej eller vad det ska vara. För att nej, det är ju, jag kan tycka både det är konstigt, precis som jag tycker att det är konstigt att är det ingen efter 40 år, alltså så krävs det en Lisbeth Salander i filmen eller liksom Mikas dotter som gör bibelcitatskopplingen. Alltså visst, bibelcitat brukar väl generellt inte skrivas ut så, men när man har just de fem citaten som leder till dem...
Ja. Ja, fast det kan jag ju för sig köpa mer. För ja, det, ja. Den kopplingen inte själv. Alltså 320160 är långt ifrån självklart att du överhuvudtaget gör kopplingen till 3D Mosebok.
Men efter 40 år tycker jag... Alltså så här, och Morell säger att de har vridit och vänt på varenda stigen. Och sen kommer de och liksom... Det går ju ändå ganska enkelt för dem att komma fram till den slutsatsen i både bok och film tycker jag liksom. Men visst, den är inte lika självklar som att ja, men det är klart att man utreder vilka foton som har tagits den här dagen liksom.
För det som, det som Mikael Blomqvist liksom kommer fram till med hjälp av de här fotografierna, det är ju att ja, Harriet har ju sett någon på andra sidan. När han lägger de här negativen i rad så ser han att hon får någonting i blicken, hon vänder bort ansiktet och hon går därifrån. Hon har alltså sett någon på andra sidan gatan. Han lyckas också då med hjälp av den här fotografierna se att det finns några som står och fotograferar på den sidan som Harriet är av gatan. Han lyckas söka upp den här kvinnan som fortfarande lever. Hon var ju på en bröllopsresa med sin gubbe här 1966. Och lyckas också få fram det här fotografiet. Tyvärr för hans del så är ju det så pass suddigt att det går inte i det här läget att identifiera vem det är Harriet ser på andra sidan gatan. Men han lyckas ju här faktiskt få fram mer information än vad polisen liksom har lyckats på mer än 40 år.
Ja, ja men absolut. Det är well played. Men jag vet inte, det är någonting här som skaver lite. Eller så, jag tycker att det är bra och jag är underhållen av det, men...
Ja, men det är ju alltid så när vi pratar film att vi låter mer negativa än vi kanske är för att vi hakar upp oss på mycket, mycket detaljer när vi går igenom filmen som vi gör här nu.
Men för mig hade en sån grej som att Morell säger att det här var mitt första fall, det var 40 år sedan, jag går en passion nu i höst eller vad han säger och först nu börjar jag kunna släppa det. Alltså, han säger att han har tänkt på det här varje dag. Jag hade bara... Så här, jag hade bara varit nöjd och sagt första 10-15 åren tänkte jag på det, men sen var jag tvungen att släppa det. För då, så här, nu känns det som att du har kollat på det här så länge, borde du inte? Ja, visst, man kan hamna i lås att man liksom inte kommer någon vart, absolut, men nej, jag vet inte, jag får känslan av att testar man allt så borde man hamna här rimligen för det senare. Och det gör ju då Micke Blomqvist och Lisbeth Salander. Så,
ja. Ja, alltså de får ju fram jättemycket information. Dels med hjälp av de här fotografierna, men framförallt när de gör kopplingen mellan kvinnorna, siffrorna, bibelställena. För det de kommer fram till då, det är ju att alla de här kvinnorna är då kvinnor som på olika sätt har mördats under 40-50-60-talet. Och det första spåret det leder till en kvinna som 1962 var fast tjudrad och misshandlad. Och sen så rullade det ju på det sättet. Ja, men resten av namnen kommer de fram till. Ja, men det är den kvinnan som blev mördad där och det är den kvinnan som blev mördad där. Och det de allihopa har gemensamt, det är att det är judiska kvinnor, att det är judiska namn. Och där, ja, koppling. Vilka var det som inte gillade judar jättemycket? Det var nazisterna. Finns det några nazister inblandade i den här filmen? Ja, det finns ett gäng nazister i Wanger-koncernen. Ah, vi kanske ska slå upp ett och två och få tre.
Ja, det, där hamnar vi. Mm. Vi har ju lite sådana... Om vi liksom går ifrån själva mainstoryn en stund. Vi har ju lite sådana... ganska creepy scen när man tänker efter, typ när Micke är uppe och äter middag hos Martin Wanger och med Cecilia Wanger.
Ja, och det är ju creepy framförallt när vi får information senare om att det faktiskt finns en kvinna fast inspärrad i Martins källare i samband med att hon sitter och äter middag där uppe.
Exakt, det blir ju alltså, verkligen sådär läskigt, och med tanke på hur då Martin behandlar de kvinnorna, så att hon sitter där i någon liten bur. Liksom.
Ja, och det är ju någonstans här när sen Mikael och Lisbeth Salander får liksom mer och mer information, kommer fram till fler och fler ledtrådar, så märks det ju att snaran börjar dras åt, eftersom det händer ju grejer. Till exempel så blir Micke Blomqvist beskjuten ute i skogen. Det är något väldigt bizarrt möte med hela Wanger-familjen. Där de är liksom, men kan du inte backa nu, för nu har ju dessutom Henrik Wanger fått en hjärtinfarkt, så Wanger-familjen ber ju Mikael Blomqvist att ta ett steg tillbaka, och det gör ju honom förmodligen ännu mer triggad. Men det som är intressant i det här mötet med Wanger-familjen, det är ju att här ser Mikael Blomqvist ett smycke på Cecilie,
och ett halsband
ett halsband med någon typ av smycke på,
och
där gör han någon typ av koppling. Jag tänkte att det var det du ville komma in lite på med Anita.
Ja, precis. För det har ju då tillhört Anita. Och han, alltså det sa vi inte, men i början av filmen får vi veta att Micke Blomqvist har ju varit på Hedeön, eller vad han heter, som barn en sommar, för att hans pappa eller någonting har jobbat där. Och då har han passats av Harriet. Och han var så liten så att han minns ju egentligen bara en kvinna, eller en tjej, för hon var ju tonåren då. Men när han ser det här smycket på något sätt, så gör han till slut, och efter att ha konfronterat Cecilia, så gör han ju kopplingen att nej, men de var ju två som passade honom. Det var ju både Harriet och Anita, och att de var så fruktansvärt lika. För det här smycket syns ju då på den bilden som är den sista bilden, alltså från filmen på bron vid olyckan, så panorerar ju kameran iväg en stund, och där ser ju vad alla har trott är här, eller där står ju i ett fönster någon som alla har trott är Harriet, men där är smycket, och vem tillhör smycket? Jo, det tillhör ju Anita.
Så då är
så
ju
den sista bilden på Harriet är ju inte sista bilden på Harriet.
Nej. Så där får vi ju ytterligare en information. Och en viktig sak som inte kan liksom låta gå passerat, det är ju att det blir liksom knulleri knurra här i filmen. Att vi får lite gött ligg med Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist. Och jag kör ju alltid med svenska undertexter när jag kollar på filmer som jag hör så extremt dåligt. Jag måste ha svenska, annars uppfattar inte jag vad folk säger. Det är någonting med min hörsel. Men
vad står det under den scenen då?
Det står Lisbeth Salander får orgasm.
Det står det?
Det står det. Jag har ju så här hearing impaired eller vad fan det heter, så att jag även de ljuden förstår, eller så att jag vet vad som för sig går. Så Lisbeth Salander får komma, och det är vi alla glada för.
Ja, hon är ju lustig där. Att hon verkligen bara vill gå dit, ha det gött en liten stund och sen gå och lägga sig i sin säng igen. De ligger ju någon mer gång, och det är väl efter att han blivit skjuten, va? Och då vill ju Micke ligga kvar i hennes säng. Och hon bara, vad gör du? Som att den typen av närhet är det konstigaste som finns. Något som också är annorlunda jämfört med boken är ju att Mikael Blomqvist och Cecilia Wanger inte inleder en sexuell relation. För det gör de ju i boken. Men här tackar ju Micke väldigt med bestämt nej till en sängfösare.
Det kanske är för att det hade blivit lite för mycket knulleri knullera om man hade haft en sexuell relation där också.
Ja, för han har ju också en, och det får vi ju se i serien med Erika Berger, så att det kanske skulle anses för osympatiskt på något sätt, att han får ligga med alla kvinnor han träffar.
Ja, men det vi nu liksom har kommit fram till, det är ju att men de här morden, det är ju någon typ av rasistmord. Och den man framförallt misstänker då, det är ju Harald Wanger, den gamle nazisten som inte har varit utanför sitt hus på många år, vad det verkar. Så ja. Lisbeth,
vad gör man då?
Ja, Lisbeth Salander, hon drar ju till arkivet för att hitta kopplingar mellan de här platserna där kvinnorna blivit mördade och att Harald Wanger eventuellt då skulle ha besökt dem. För som tur är så har ju Wanger-koncernen en minutiös koll på sin bokföring. Ja, de har ju kvitton och reseräkningar och liknande sparade sedan årtionden tillbaka. Så Lisbeth Salander, hon sitter på arkivet för att pussla ihop och se, är det så att Harald Wanger har varit på de platserna där morden har begått? Samtidigt så beger sig Mikael Blomqvist till huset för att någonstans hitta information, för han tror att Harald Wanger inte är inne i huset, han är ute och jagar. Men det är han ju inte, utan han, den gamla gubben, står ju där med sitt gevär i handen.
Ja, det är faktiskt, det är en oerhört otäck scen, tycker jag. Jag tycker att den är, de fångar en, nästan ett skräckelement i den scenen. Och han blir ju återigen lite lätt skadeskjuten. Alltså det, kulan snuddar väl hans sida, precis som skottet ute i skogen gjorde då. Men lämpligt nog dyker Martin upp och liksom räddar Micke.
Ja, han är ju i huset. Och det blir ju Mikael Blomqvist lite senare fundera med, vad fan gjorde du i huset? Men då är det för sent, för samtidigt så får vi se hur Lisbeth Salander sitter och gräver i arkiven och liksom någonstans plockar bort Harald som misstänkt. Mm. Eftersom han har ju inte alls befunnit sig på de platserna, utan de två personer som har varit på platserna där kvinnorna har blivit mördade, det är ju Gottfrid och hans son Martin. Samma Martin som alltså nu har räddat Mikael Blomqvist, tror vi, från Haralds gevär. Men det visar sig att det har han inte alls det.
Nej, precis. För Gottfrid har man väl tidigare tänkt att man kan koppla bort från fallet. För han dör ju själv då innan Harriet försvinner. Alltså innan Harriet har dött. Så därför har ju han liksom ansetts omöjlig. Och så därför blir hon ju förvånad då över att han dyker upp. Men hon inser ju att det är ju ett... Ja, de har ju haft lite father-son moments genom åren där på 60-talet. Och kanske inte på det allra bästa och fräschaste sätt.
Nej, för att det Martin berättar för Mikael Blomqvist när han väl har sederat honom, hängt en snara runt hans hals och fört ner honom i någon typ av källare, det är ju att det här går långt tillbaka. Och Martin, han är ju en serievåldtäktsman och seriemördare. Får vi ju se när han öppnar sitt skåp, eller när man öppnar skåpet så småningom, att det finns ju mängder av namn och datum och bilder på kvinnor som Martin har våldtagit och mördat. Ja, det går långt
tillbaka i tiden liksom. Och,
ja, det är inte bara det att gå långt tillbaka i tiden, utan det går även ända fram till nutid. Ja. Och han berättar ju, det är här han berättar att i samband med att han och Cecilia och Mikael satt uppe åt middag så hade han en kvinna fången här nere. Och han är ju verkligen en fullständigt psykopat. Han är ju en riktig jävla vedervärdig människa. Och här blir det ju intressant, för att om Peter Andersson är som klippt och skuren för rollen som Nils Bjurman, som är sadist på det här mer sättet som man kanske lite grann känner igen. Alltså en, inom citationstecken, vanlig våldtäktsman. Så blir ju Martin i form av, alltså Peter Habers gestaltning, en helt annan karaktär.
Ja, men han blir ju liksom, alltså han blir ju nästan ideologisk i sitt sätt att prata om det, alltså på ett bisarrt sätt.
Jo,
att liksom, men fast inte på samma sätt som pappa Gottfrid som blandar in religion. Det var liksom pappas dumheter att liksom, att han säger ju väldigt, alltså citatet som han har, vad är det han säger, att liksom, men det är sexet som är det viktiga och dödandet är bara en nykter konsekvens.
Morden är bara en nykter konsekvens av våldtäkten. Nej, men alltså, det jag nog menar, det är ju det här att Peter Andersson som Nils Bjurman, det vet man från sekund ett att Nils Bjurman är en vidrig person. Men vad det gäller Peter Haber som Martin Wanger, så är det ju, alltså egentligen, även när han berättar om hur vidrig han är och vilka vidriga grejer han gör, så skulle han i princip lika gärna kunna vara Sunes pappa i det läget.
Ja, faktiskt.
Ja, men han ändrar ju inte riktigt röst. Han är Sunes pappa, eller han är den här mysiga tomten är far till alla barnen. Det är liksom, han har samma sätt att spela. Och det är ju det som nästan gör honom ännu mer obehaglig i det här läget.
Ja, gud ja. Det är ju det på det sättet han säger det. Alltså han säger verkligen, ett citat är att han om sin pappa, han blandade ihop sin hobby med ras och religion och det var ett misstag.
Ja.
Alltså att liksom prata om våldtäkt och mord som sin hobby är ju bara, ja men det är ju så oerhört oerhört sinnessjukt liksom. Men Lisbeth här då, hon är ju på tidningens arkiv och hon fattar ju det här. Och hon åker ju tillbaka till stugan där hon ju då någonstans hoppas att Mikael är. Och hon har ju här, det har ju hänt lite saker. Det, när de var iväg på sin långa, långa resa uppe i, ännu mer i norr så inser de ju att det har varit inbrott i stugan. Någon har varit, så hon har ju satt upp och varit på Milton Security och hämtat kameror och grejer. Och där ser ju hon att Martin har varit på besök efter att de har gått därifrån.
Mm.
Så hon gissar ju tack och lov då rätt att hon ska springa till Martins hus.
Ja, och det ska ju Mikael Blomqvist vara jävligt tacksam för.
Ja, och hon sular ju ner honom rätt rejält. Alltså hon sular ner Martin Wanger rätt rejält med den golfklubban. Hans högerarm verkar ju bli helt orörlig, för det märker vi när han kör bil sen att han försöker växla på något sätt med åt fel håll. Men ja, det blir en ganska kort biljakt där Martin Wanger skjuter ett stup och brinner upp.
Ja, och där skulle ju Lisbeth Salander ha kunnat eventuellt dra, för han lever ju fortfarande när bilen har voltat, kört över, nerför stupet, voltat, så ligger han ju fortfarande och är vid liv. Men Lisbeth Salander som står bredvid bilen, hon ingriper ju inte överhuvudtaget. Och här får vi ju lite flashbacks till hennes barndom. Där hon har, vad vi får förstå är hon, har kastat bensin på en man i en bil. Och själv kastat in en tändsticka. Så vi får ju liksom en koppling lite grann till Lisbeths barndom här. Men hon står ju och tittar på, hon låter Martin Wanger brinna upp i bilen och sen har ju hon och Mikael Blomqvist någon typ av moraliskt samtal kring det här. Att är det här rätt, hade han gjort på samma sätt, han förstår henne och så vidare.
Ja, precis. Men något som är skillnad där sen också, jag minns inte hur det blir nu, men Martin blir väl egentligen aldrig outad för någon annan, va? Han dör väl. Alltså att det är en bilolycka, men ingen får väl någonsin reda på, tror jag, att han har varit den person han har varit.
Mm.
Vill jag minnas. För Lisbeth kommer ju tillbaka till tortyrkammaren. Och där torkar hon ju bort alla spår liksom. Och slänger den här, eldar upp den här pärmen med alla offer och sådär liksom. Medan i filmen här har ju Mikael då ringt polisen. Och som ju kommer dit, Mikael säger bara liksom källaren till Morell att gå ner i. Så att där har vi ju rätt stor skillnad egentligen. Att här får ju Martin, även om han är död, så blir han ju någonstans outad då för den person han var jämfört med böckerna.
Ja, och någonstans här kände jag att borde filmen nog ha tagit slut lite grann. För nu händer det ju ytterligare ett par grejer som har ganska stor betydelse för filmen, förvisso.
Är det typ 25 minuter kvar?
Ja, men jag kände ju verkligen tydligt att här hade varit ett ganska bra slut på filmen och sen hade man kunnat göra en liten kort summering. Men vi får ju ytterligare väldigt mycket, för att det man kommer fram till det är ju att Harriet Wanger är live and kicking nere i Australien. Jag var på någon jävla fårfarm och Micke Blomqvist, han åker givetvis ner och hämtar hem henne. Får till en snygg återförening med Sven-Bertil Taube och tårkanalerna fuktas något det grövsta.
Nu hoppar du fort fram här.
Nej, men jag tycker den avslutningen är så jävla tråkig. Kan du säga något kul om den istället då?
Nej, men för det är ju här som är liksom min anledning till att Anitas inte ska vara död. För det Mikael gör i boken är att han åker till London där Anita bor. Och jag vet inte vad han, kommer inte ihåg vad han förväntar sig, men hon ringer ju till Harriet i Australien då efter att han varit där. Och med hjälp av Plague har de ju satt någon form av avlyssning på henne. Så att det är ju liksom, det är ju Anita som avslöjar var Harriet befinner sig. I filmen här har liksom, ja men, där har Lisbeth innan förbifart sagt att men jag bad Plague kolla på det här, finns det något så hittar han. Och sen ligger det helt plötsligt bara ett brev på Martins dator att det finns två Anita, tvåan i Stavanger och att en har flyttat till Australien. Så att det är inte lika finurligt löst.
Nej, det är kanske det som jag tycker blir lite sådär lökigt, att ja, det bara händer sådär.
Ja.
Och det känns... Jag fattar ju givetvis att det har en bäring i historien, att det finns en poäng i att man knyter ihop säcken och att ja, om nu Harriet Wanger är vid livet, är i liv, så kan hon ju få träffa Svan Bertil Taube och alla är nöjda och glada.
Ja, en sak som jag kan, det är ingen stor grej, men när Martin kommer ner, eller Mikael kommer ner och träffar henne första gången i Australien, så frågar hon så här, men vet han att jag lever?
Mm.
Och Mikael svarar inte än. Men sen säger hon ju att ja, men hon blev så ledsen för att när hon hörde att han hade missuppfattat tavlorna. Mm. Så hon har ju skickat tavlorna i 40 år i tron att han har fattat att hon levde.
Mm.
Så att det blir lite inkonsekvent där, kan jag tycka. I vad ja,
det,
hon
är väl, det är väl en mindre detalj.
Ja,
eller så kanske det var så att jag hade somnat i det här laget. Är det därför jag inte reagerar så jättemycket på det?
Jag... Då antar jag att du inte reagerade på musiken här heller när hon kommer in genom dörren.
Tänkte du på att det var The Imperial March?
Nej, det var,
det var kul, om det, kul om det hade varit det.
Det var roligt kul, men jag har liksom inte tänkt på musiken genom filmen en enda gång.
Nej.
Och här blir det verkligen Hollywood-stråkigt.
Jaha, jag tänkte att du menade att det var någon speciell låt som man skulle koppla till det.
Nej, utan det är att alltså, det är musiken och filmen titt som tätt, inte hela tiden, men ganska mycket. Men här blir det verkligen, ja, men stråkarna, stråkorkester spelar liksom och gör...
Nej, men just, den, det, just, det tror, ja, men just det tror jag faktiskt att jag också reagerade på, just att det här blir det väldigt så emotional på något sätt. Det blir tydligt att man vill skriva oss lite grann på näsan om hur oerhört känslosam den här stunden är.
Ja, och när Harriet säger förlåt mig tänker jag ju bara på TV3 och 90-talet, liksom den TV... alltså så här, förlåt mig! Det känns verkligen... Den tyckte inte jag Eva Fröling spelade superbra, liksom. Just den serien. Men sen får ju Harriet berätta sin historia, att hon var 14 när pappa våldtog henne första gången och att Martin förgripit sig på henne också, så det var ju inte så konstigt att hon... ja, att hon ville fly och att hon också då slog ihjäl Gottfrid, faktiskt, säger hon ju.
Ja. Korrekt.
Och att Martin väl såg det och därför måste hon liksom fly från honom.
Mm.
Och det som har hänt är att när den här olyckan på bron var över så har Anita kört iväg henne. Men ja, hon låg under en filt i baksätet.
Mm.
Och där jag tycker att, lyssna på den. För Taube har väl lite bohuslänska i sig, alltså, tror jag. Och hon säger att när hon pratar om det, att hon blev så ledsen för att han hade misstolkat blommorna, så säger han, om du inte hade skickat dem skulle du inte sitta hos mig här nu eller något sånt.
Mm.
Och de ina i hela den meningen är såna grova bohuslänningar. Det är verkligen, om du inte hade skickat dem skulle du inte sitta här med mig nu. Det är verkligen, gubbe på Smögenbryggan liksom. Och jag tycker det är underbart.
Härligt.
Men det hör inte hemma i den här filmen. Nej. Egentligen. Men det är som att Sven Bertil Taube liksom blev rörd av scenen, ja. Och då någonstans retirerade tillbaka till sin vanliga dialekt. Som att ens vet om den var sån. Sista som händer är väl att Lisbeth snor massa pengar och att Wennerström har tagit självmord. Så där knyts det tillbaka.
Begått självmord. Så att vi inte får massa arga mejl om det. Det är inte tagit självmord, det är begått självmord eller tagit sitt liv.
Han har tagit sitt självmord.
Språkfascisten Mattias var tvungen att ingripa. Vi har också en scen med Lisbeth Salander och hennes mamma.
Just
på
det.
Och den känns ju helt out of context.
Ja, men jag sätter ju bara upp för nästa liksom.
Jo, jag förstår det också. Men den, i en redan allt för lång avslutning, var ni tvungna att ta med det?
Ja, men när Wennerström då ska dö och när liksom... Mikael ska liksom börja skriva igen, för han har haft skrivkramp.
Mm.
Och nu har han ju fått en massa info av Lisbeth, så att han faktiskt ska fälla Wennerström på riktigt till slut. Det är det som gör att Wennerström då tar livet av sig. Och i boken så blir han mördad, Wennerström. Mm. Så det är också en skillnad. Ja, det är mycket som händer där på slutet.
Ja, liksom, och det är alltså, absolut som du säger, det är ju för att liksom bygga upp inför de kommande filmerna. Givetvis, och att det blir liksom lite cliffhangers eller klipphängare. Men De sista 20 minuterna.
Ja. Nej, det är svårt att göra det på så mycket annat sätt med just Harriet-delen. För det ska ju bli en överraskning för Henrik där när liksom, ja, men Martin har dött och allt har kommit fram där liksom, att han då tror att ja, då var det Martin, men att det inte var det. Ja, men 10 minuter till hade man orkat med den spinnen, men jag kan också känna att det är svårt att göra det bra, och när man dessutom ska trycka in att Lisbeth ska besöka mamman, Lisbeth ska ner till Schweiz och ta ut massa miljoner eller miljarder, vad det är nog, hon tömmer från ett konto.
Vännerström-affären ska nystas upp. Nej, men det är för mycket att försöka trycka in de sista 20 minuterna.
Ja, och det tror jag faktiskt funkar bättre i den andra versionen, i den förlängda versionen.
Ja, det tror jag definitivt att det gör. Och ja, alltså i den förlängda, alltså om man säger TV-versionen, där är det också så tydligt att det blir en del av en längre serie. Jag är ju lite inne på det som du ofta tjatar om, det här att en film måste liksom stå på sina egna ben. Att du måste kunna se en film som sig själv på något sätt. Det måste liksom hålla i sin egen rätt. Och det blir det lite så att just avslutningen gör att det finns saker som skaver för mig där.
Ja, nej, men bara den detaljen att liksom vi är på Millenniums redaktion en gång tidigt i filmen när Micke har blivit fälld. Då är David Enchiks karaktär där och de är 5-6 personer tror jag. Och sen när vi är där sista gången de ska fira för att de har sänkt Wanger, då är för första är David Enchiks kille inte där, vilket man kan skita i. Men de är typ dubbelt så många och bara, vi får ingen förklaring till varför de har växt liksom. Och det är bara en liten detalj, men när man nitpickar så blir det ändå, det blir ändå konstigt.
Och när du ändå är inne på att prata om detaljer som skiljer mellan bok och film, vilken sång är de sjunger i samband med firandet på Millennium-redaktionen i boken?
Oj, det vet inte.
Nej, det är Internationalen.
Ja, såklart.
Det tycker jag faktiskt att du borde haft koll på, Gustav.
Ja, men det var ju ett decennium sedan jag läste. Så att,
Nej, det är inte så något som jag kommer ihåg, utan det var någonting som jag läste mig till när jag tittade om boken, inför det här avsnittet.
Så pass.
Ja, ska vi anse oss vara klara med filmen Män som matar kvinnor?
Ja, och jag är oerhört glad att jag tog mig igenom det här utan att du tvingar mig att hisspitcha.
Ja, det glömde jag. Vad synd. Ja,
och nu är det för sent.
Ja, det är det lite konstigt att hisspitcha filmen efter upp att jag kamp. Nej, men däremot får du ju då börja att ge ditt omdöme om filmen.
Ja, nej, men jag tycker i grund och botten att det här är en väldigt stabil och bra berättad historia. Det är lite det jag menar, att trots att liksom regissörer och manusförfattare är ganska okända, så känns det som att de har valt rätt personer för jobbet. Sen har de ju gått på typ hela svenska kändiseliten. Jag tycker att vissa skådespelarprestationer, kanske framförallt Björn Granat i sin lilla biroll, det känns mycket som att han läser repliker i min känsla. Jag har lite samma sak kring Noomi Rapace som Salander med, men det är också lite i hennes karaktär. Hon pratar på det sättet i min känsla. Jag tycker att det blir mer störigt i film 2 och 3, där liksom, då börjar man någonstans tröttna lite på att det känns läsigt från hennes sida. Och det är, liksom, det är så väl artikulerat hela tiden. Men i grund och botten så tycker jag att det här är en historia som håller, förutom de här små detaljerna som vi har pratat om. Jag är underhållen när jag ska vara underhållen, och jag är skrämd när jag ska vara skrämd, på ett väldigt starkt och bra sätt. Och även om jag kanske från början inte heller tyckte att Micke Nyqvist borde spela Micke Blomqvist, så gör han det väldigt, väldigt bra. Så jag landar, och historien tycker jag är intressant, även om det är liksom, jag tycker inte att det är någon sån fin berättelse, utan den har lite snaskigheter i sig minst sagt liksom. Men jag tycker att så får man göra också, och blir det underhållande så är det bra, så att jag landar på en 4.
Nej, men jag tycker ju att det här i grund och botten är en jättebra film. Det är en film som faller i den här kategorin filmer som man kan se flera gånger. Det är en film som den är tillfredsställande att titta på. Det är liksom ingenting som på något sätt, jag ska inte säga, det är fel att säga att det är ingenting som skaver, för det är jättemycket som skaver i filmen, men det är ett är det jävligt, den är ju lång. Den är ju lång som satan. Den är ju mycket, mycket längre än vad en film borde vara egentligen. Ja. Men den, för bortse från de sista 20 minuterna så är det ju nästan inte någon stund i filmen som känns liksom långtråkig. Det är inga transportsträckor, utan det händer ju saker hela tiden. Och det är en väldigt, väldigt effektivt berättad film. Och det är ju, om man bortser från, som du säger, några detaljer vad det gäller skådespelarna, så är ju, jag älskar ju, som jag har nämnt tidigare, Sven-Bertil Taube. Jag tycker han är fantastisk i den här rollen. Jag tycker även att Mikael Blomqvist är, eller Mikael Nyqvist gör en väldigt bra roll som Blomqvist. Och jag gillar Noomi Rapace som Lisbeth Salander jättemycket i den här filmen. Jag tycker hon är som klippt och skuren för den rollen. Så egentligen så, jag är ju sådär att jag närmar mig ju nästan att landa på en femma om det inte hade varit just för de sista 20 minuterna. För där tycker jag att filmen tappar styrfart, det blir som, den blir överlastad, det blir som för mycket grejer som ska hända under de sista 20 minuterna. Vilket gör att, ja, den har potential faktiskt för min del att vara en femma, men jag landar på en fyra, och det är en stabil, en bra fyra. En, definitivt en sevärd film. Så om ni nu har lyssnat på hela det här avsnittet och inte har sett filmen än, så jag tror inte ni ska se filmen, för ni vet ju redan precis vad som händer. Men ja, det är en bra film i alla fall.
Ja, men det är en väldigt bra film. Och jag är egentligen med dig om slutet, men det som jag tycker att i alla fall är bra med sitt 20 minuterna, det är att det är inte så att det är så mycket transportsträcka. Visst, vi får en kort scen där Micke sitter i fängelse, men hon, Lisbeth kommer ganska fort med den här påsen. Alltså, och det går ganska fort i Australien. Det är något etablerande, någon etablerande bild, och sen är det ganska direkt till handlingen. Jag tycker att, och det tycker jag att de har gjort på rätt sätt när de nu bestämde sig för att trycka in alla de här scenerna. Man hade ju kunnat klara sig utan Wennerströms fall. Man hade kunnat visa det i nästa film eller någonting, jag tycker. Men ja, så att jag ville bara ha lagt det till handlingen.
Ja, men då är vi klara med Män som hatar kvinnor från 2009. Har du någon aning om vad vi ska prata om en månad?
Som vanligt är svaret nej.
Men vad bra, då finns det möjlighet för mig att välja någon annan kassfilm som vi ska titta på.
Jag gissar att vi inte går vidare med de två kommande i den här serien.
Det kan bli så, det vet vi ingenting om än, nej. Det får vi se. Och har ni inte tröttnat på att lyssna på mig och Gustav, så finns ju Mästerskapspodden med utkomstdatum den första i varje månad.
Mm. Måste säga, jag tycker det är en bättre podd än från Bäck till Bron. Jag tycker ni ska lyssna på den.
Varför måste man välja? Jag lyssnar på båda. Vi kommer ju faktiskt bara med varannan veckas utgivning om man slår ihop från Bäck till Bron och Mästerskapspodden.
Så är det, så är det. Men är vi nöjda där eller?
Ja, jag tycker faktiskt det.
Ja, vi har en mail från bäcktillbron@gmail.com. Vi har ett Instagram-konto som Mattias roddar som den gud han är, som också heter Från Bäck till Bron. Nu försökte Mattias i kameran här, jag vet inte om det är Thor eller Hulken eller vem han försöker.
Oklart.
Ja, Hulken är ingen gud i och för sig. Ja. Mm. Där kan ni följa oss. Ni får jättegärna bli månadsgivare på patreon.com/frambäcktillbron. Om ni tycker att det vi gör är bra och underhållande. Så hörs vi igen den 15 december, va?
Ja, då börjar det lacka mot jul. Så vi ska ta något julaktigt på nästa avsnitt. Vi får se.
Det kan ju bli... Ja, det kan vi försöka hitta något.
Men tills dess så hörs vi. Hej då!
Hej då!